Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Välkommen till Holmgren möter. Den här veckan ska det handla om en av Sveriges tyngsta ishockeyprofiler någonsin. Han spelade till exempel både TV-pucken och elitserieishockey samma dag. Han har spelat i en av de mest häftiga kedjeformationerna genom alla tider. Anders Hedberg besökte mig hemma i Solna. Här får ni ta del av det mötet. Anders Hedberg, välkommen till Solna.
Till Huvudstadstrand. Det är Solna. Jättefint.
Du är inte helt obekant med Solna.
Nej, absolut inte. Jag har jobbat på Råsunda fotbollsstadion. Jag hade ett kontor där på AIK Hockey för 25 år sedan ungefär. Så absolut, det här är ganska välkänt. Och jag har en grabb som bor i Sundbyberg, så att inte alls okända trakter.
Det var 4-5 säsonger som sportchef eller med i AIKs. Jag är sportchef, var det?
Ja, sportchef. Ja, jag var faktiskt första sportchefen i svensk hockey faktiskt. Yes. Och 4 år tror jag, va? Precis.
Och så spelade du 2 säsonger i Djurgården.
Ja, då gick jag på idrottshögskolan, så att det var innan jag stack iväg till Nordamerika.
Då undrar ju åtminstone alla stockholmare om du är AIK-are eller djurgårdare.
Jag är Modoit. Det är ju ganska bra också, för då är man neutral. Men jag är ju engagerad. Jag är både djurgårdare och AIK-are, men jag är absolut mest Modoit där jag kommer ifrån.
Berätta, Anders, det magiska med Örnsköldsvik i kombination med ishockey.
Ja, att det finns det, man kan, kultur är ju någonting som berör alltså. Och bor du i Malmö eller bor du i Barcelona, så finns det någonting annat. Men i Örnsköldsvik, det som berör folk, det touchar alla. Någonstans har de haft en grabb eller en tjej, de har en morfar eller en morbror eller en brorsa som har spelat hockey. Så på så sätt finns den ju överallt, någonstans, och den berör och det betyder någonting. Som också, och det är också ett samhälle som är en gammal socialdemokratisk, där lagarbete, solidaritet, alla de här sakerna. Men hockeyn var också ett uttryck för att individen fick liksom blomma ut. Det var inte så att den blev en grå sosse på något sätt. Hockeyn var, där fick du liksom sticka ut och göra din grej om du var duktig.
Men det är ju helt enastående om vi tittar tillbaka, och ja, nu också, hur många spelare som kommer ifrån Örnsköldsviksområdet och gjort det så fantastiskt i NHL.
Ja, inte bara NHL. Framförallt så är det ju att leverera spelare till sitt eget elitserie, SHL-lag idag, som är absolut det viktigaste. Och så finns det då vissa som har extra knorr på kunskapen eller sina skills eller sin personlighet som gör att de går vidare också till NHL och Tre Kronor. Och det började egentligen med den första riktiga landslagsspelaren, heter Nicke Johansson, absolut generationen innan mig. Men de som var byggnadsherrarna var Bosse Berglunds pappa, Cabben Berglund. Han var tränare i 40 år, tror jag, i Modo. Och de hade en ordförande som hette Sven-Olof Sandberg, som var också en av ledarna eller vd:arna på Modo fabriken, alltså som ägdes av Kempe-familjen. Det var alltså ett bruksort, även om det var Örnsköldsvik. Och han och de här två var anställda av Modokoncernen, och de fick så att säga driva ishockeyn också vid sidan av sina ordinarie jobb.
Var det självklart för dig att det skulle bli ishockeyn?
Nej, det var det absolut inte. Jag växte upp i en liten by precis en kilometer från Kempehallen, men det var också Kempevallen. Så jag spelade fotboll i Modo och spelade hockey för Svedjeholmen. Och upp till 15 år så var det precis lika mycket av bägge delarna. Men det var året runt, kan vi säga. För var det inte hockey så var det fotboll. Men som 16-åring blev jag värvad. Jag var ner alltså ungdomsverksamhet. De hade ju interna serier även när jag spelade för Svedjeholmen. Men och de hade ju frågat mig om jag skulle vilja komma till Modo sen jag var någonstans. Men det passade mig, för jag skulle vara spela hemma i Svedjeholmen. Men när jag blev lovad att få träna med A-laget, då var det dags för mig att hoppa med. Och det blev lyckat. Jag kom bra överens med lagkompisar. Tränaren gillade antagligen mina ambitioner och min skridskoåkning. Så jag fick vara med och lira från dag ett. Så att jag behövde aldrig bara träna. Jag fick vara med och spela också.
Var det ett svårt val? Kunde du ha blivit lika bra i fotboll till exempel?
Ja, nu får jag väl kanske... det är väl någon som opponerar sig. Men jag tror nog jag var bästa fotbollsspelare i Ångermanland i min åldersklass också. Så att jag kunde ha valt fotboll lika gärna. Men hockey var ju den naturliga eftersom det var lite högre.
Hur var det i skolan?
Jag var okej. När jag var riktigt ung så var jag nog bra i skolan. Och min pappa var inte ett dugg intresserad av idrott. Men och han gav mig ett jävla bra råd faktiskt. Han sa att ni får hålla på hur mycket ni vill. Och jag har en brorsa. Ni får hålla på hur mycket ni vill med eran idrott. Så länge ni sköter plugget. Och någonstans så bet sig det fast. Så även om mina betyg inte var strålande från gymnasiet, så fixade jag det. Och jag fixar i alla fall helt enkelt. Att jag skulle ha en utbildning, det var ingen tvekan. För då fanns det inte heller tankar om professionell idrott och professionellt att man kunde spela utomlands. Även om det började krypa in pengar, absolut. Och det fanns spelare då som kunde antagligen försörja sig även på hockeyn. Lillstrima, Svedberg, Uffe Sterner antagligen och lite andra killar. Men i min huvud så var det, jag måste ha ett jobb. Jag menar, hockeyn kommer inte föda mig. Så att på så sätt var utbildning otroligt viktigt.
Du har högskoleutbildning, GIH. Hur viktigt har det varit för dig under hockeykarriären och efteråt?
Det ger dig, utbildning är ju ingen belastning, aldrig någon belastning. För kunskaper, det gör dig mer självständig, det gör dig mer beslutsfattande, det gör dig säkrare i din sociala närvaro. Så att på så sätt har jag ju varit otroligt privilegierad under min spelarkarriär. Det också gav mig ett lugn att om jag blev skadad eller om jag inte kunde spela en längre, så hade jag ju, jag hade ett jobb, jag hade en utbildning att falla tillbaka på. Och så på så sätt, men även beslut då, så att säga, under mitt hockeyspel, beslut, hur ska man hantera olika situationer och nyo, det gör ju en mognare och självförtroende. Och utan tvekan att det också öppnade dörrar för vad jag har gjort efter att jag hade den här utbildningen, utan tvekan.
Om vi går tillbaka till Örnsköldsvikstiden. Jag vet att du är, måste nästan vara unik genom att du har spelat både TV-pucken och A-lagsmatch elitserien samma dag.
Ja, om det var unikt, det vet jag faktiskt inte. Men antagligen inte så många som har gjort det. 16 år och spela, då var det 16 år, idag är det 15 år. Det är ännu svårare att spela. Och det här var lite kontroversiellt eftersom det var samma dag Modo skulle spela hemma mot Solna faktiskt, Solna AIK. Och det var TV-pucken i Sundsvall. Och Modo tog det för givet att det här är ju debut, det är klart du ska vara med. Och jag ska ju spela mina polare. De här har jag vuxit upp med, de här har jag tränat en sommar på läger och såna här grejer. Så att jag skulle valde att spela T-pucken. Och det där överraskade Modo, tror jag, och överraskade klubbledningen. Så de fixade på något sätt så jag fick flyga från Sundsvall, för vi spelade på eftermiddagen, till Örnsköldsvik.
Så jag hann med bägge matcherna samma kväll, eller samma dag.
Vad minns du av din A-lagsdebut?
Det är ju att man läser tidningarna nu och kommer ihåg att jag gjorde mål mot Onkel Holmqvist, som var då, absolut, han var landslagsmålvakten, nummer ett, antagligen den största hockeypersonligheten då, till exempel tillsammans med Uffe Sterner, tror jag. För då hade Sven Tumma, Rolly Stolt, så de här, de hade slutat redan.
Fem säsonger i Modo blev det innan du flyttade. Starkaste minnet från de fem A-lagssäsongerna?
Vad kan det vara? Det var nog första, andra. Vi var okej, alltså. Vi var där och nosade, men vi var inte tillräckligt bra att tävla om riktiga fina medaljerna, alltså guldet. Och en av orsakerna var, det var ganska dominerande av Brynäs. Brynäs hade halva Tre Kronor, och kom ihåg att här spelar du Tre Kronor i 10 år, och de bytte ut 2 eller 3 eller 4 varje år, men inte mycket mer. Och de andra laget var Leksand, så vi var hela tiden bakom Leksand och Brynäs och kunde inte riktigt tävla med dem.
Trots att du bara gjorde 5 säsonger i Modo, så har du ändå fått din tröja i taket uppe i Övik.
Och jag var så otroligt stolt över detta. Det var så kul, för jag är modit. Det är inget, jag är fortfarande i Nordaskoga. Jag är övikare, alltså, i grund och botten, även om jag inte bott där sedan jag var 20 år. Så jag var så jäkla stolt över det, alltså. Och det är ju inte beroende på mina 5 säsonger i Modo, utan det är ju vad som har hänt efteråt. Men det som är ganska festligt, Pelle Lundqvist, som också hänger i taket, och innan mig, Nicke Johansson, som jag nämnde tidigare, och Cabin Berglund. Han och jag är lika gamla. Och när jag slutade i Modo, det var då han började komma med. Och han är modit. Så han var med i juniorlagen, var med i B-laget då, som han hade. Så det tog... Det, på något sätt kände det sig ganska bra. Jag måste ha varit okej, så att säga. För Pelle Lundqvist blev då absolut en av de här som tongivande Modo i 10-15 år. Och hade varit dagens värld, så hade han ju spelat NHL också.
Och sen flyttade du alltså till Djurgården, till Stockholm. Som, hur gammal var du då? Då måste du alltså ha varit 20 år.
Jag var 21 när jag flyttade till... 20, nej, jag var 21 när jag flyttade, ja. För då hade jag gjort lumpen. Jag hade gjort lumpen i kavalleriets kadett- och aspirantskola i Umeå. 15 månader.
K4?
K4.
Det gjorde jag också lumpen. Nej! Fast då låg det i Arvidsjaur.
Då kan en kursare till mig ha varit regimentschef i Arvidsjaur. Som heter Frank Moberg. Men var han inte då, så var en kille som heter Frank Moberg, han var kursare med mig. Och när min grabb gjorde i Arvidsjaur, ja, då var han regimentschef. Så att hälften av dem, vi var ungefär 30 killar i kavalleriets kadett- och aspirantskola, och hälften av dem blev faktiskt officerare. Det var vägen, orsaken varför jag gjorde det. Enbart, jag var tvungen att göra bort det 15 månader på sträcket. Annars skulle du ju vänta och göra 3 plus 12. Och för mig att komma in på GIH, hockeylinjen, så måste jag göra det på en gång. Och därför jag var tvungen att göra den varianten.
Var det svårt att kombinera på den tiden?
Jag måste säga, när vi åkte på landslagsläger och VM-läger och körde stenhårt, det var rena semestern i förhållande till att göra lumpen. För det var riktig lump. Och jag satt och körde själv 10 mil, 6 dagar i veckan. Jag var 7 var det väckning. Klockan 3 fick jag gå. Övriga killar jobbade vidare till 5. Jag fick gå klockan 3. Köra ner till Övik 1,5 timme. Träna riktigt. Köra tillbaka. Jag var totalt slut, måste jag erkänna. Det var en jäkla pers. Men jag är så glad att jag gjort. För det där bygger ju karaktär. Det bygger självtillit. Jag fick lära mig att stå framför folk. Att prata med folk. Att leda folk. Som jag haft glädje av i hela mitt liv. Och kompisar också. Jag har fortfarande kompisar från den tiden.
Och så blev det Djurgården. Var det självklart att det skulle bli Djurgården?
Nej, absolut inte. Det kunde lika gärna vara blivit AIK. De var båda intresserade. Pengar var ju inte några stora grejer under den här tiden. Det var motsvarande erbjudanden. Orsaken för Djurgården var
jag fick möjligheter att hyra en lägenhet på gångavstånd från GH. Och hade det varit AIK så hade jag haft en lägenhet på Söder. Och som norrlänning tyckte jag, men vad sjutton, jag måste ju vara närheten av skolan. Det där kommer jag tillägga mesta tiden. Så därför blev det Djurgården. Men det var lyckat, det var absolut. De tog hand med mig jättefint.
Ja, förresten, jag måste fråga dig, minns du några gamla kursare från GH och kontakt med dem också? Vilka var det som gick? För det var ju väldigt många duktiga idrottsmän som gick på GH under den tiden.
Ja,
vad hade du som för klasskamrat?
Ja, jag hade ingen kontakt med dem riktigt faktiskt. Men jag har haft genom åren, men inte nu längre. Virus Lindberg. Och Virus kom ju då in ifrån Brynäs. Och han hamnade AIK. Och jag tror att de gjorde nästan upp vem skulle hamna hos Djurgården och vem skulle hamna hos AIK. För det var inte så vanligt med värvningar, för du hade ju övergångspengar här. Och Mats Lind kom från Mora. Han hamnade så småningom i Frölunda. Då var han i Frölunda faktiskt. Så att vi var Lars Anders Edström var en kille från Boden och uppifrån Glommersträsk. Så att vi var sex killar i jag har tyvärr ingen kontakt med er. Och Virus lite grann, men inte speciellt mycket.
Ja, men jag har haft både det gör Virus Lindberg som är vid min sida när jag kommenterat ishockey. Bara en sån sak.
Ja, just det, precis.
Djurgårdstiden då? Hockeymässigt, socialt, vad kommer du ihåg ifrån den tiden?
Vi hade inget riktigt bra lag faktiskt. Så vi var i bottenregioner. Det var lite generationsväxlingar för Djurgården. De hade haft sin riktiga storhetstid. En kille som kom in från Almtuna tillsammans med mig. Vi var de unga, hungriga. Claes-Göran Wallin, han ser jag fortfarande. Absolut en av mina bästa kompisar. Vi hade Peder Nilsson som pappa till nu sista VM-målvakten. Vi hade Einar som en annan målvakt. Vi hade ett ganska kul gäng. Men vi var inte riktigt där att tävla om de riktigt bra grejerna. Och lite osäkerhet i organisationen var det också faktiskt.
1970. Så flyttade du till Nordamerika, till VHA och Winnipeg Jets. Och det var ganska stor uppståndelse när du lämnade Sverige.
Ja, det var väl eftersom...
För det var inte helt vanligt på den tiden, ska vi komma ihåg.
Nej, det, absolut. Och det fanns ingen överenskommelse med den här som de kallar privatligan VHA i Winnipeg. Så att... till en början så sa Hockeyförbundet, ni är diskvalificerade. Och det var jag, Lill-Preussan Nilsson, då som kom från AIK. Och jag hade varit och tittat på AIK emellanåt, mest för att titta på Preussan, för han kunde lira, va. Och sen åkte våran kapten till Kronor, Lars-Erik Sjöberg. Någonstans bestämde vi oss, nej, vi åker till Winnipeg tillsammans. Och den kom ifrån, jag hade en professor på GH som var kanadensare, hon var från Winnipeg och före detta hockeykille. Så det var öppningen till Winnipeg egentligen. Och svar ja, det var kontroversiellt, vi blev diskvalificerade, vi skulle aldrig få komma tillbaka att spela hockey i Sverige. Som vi tyckte var urlöjligt och naturligtvis ändrade så småningom. Men visst tänkte vi åker dit istället, vi får se vad som händer. Är vi tillräckligt bra så finns det andra möjligheter. För jag hade kunnat gå till Toronto där både Börje Salming och Inge Hammarström var redan. Och faktiskt ekonomiskt hade jag kunnat gjort ett bättre deal i Toronto. Men vi åker till Winnipeg istället och det blev jättelyckat faktiskt.
För de som inte var med på den tiden, Anders, VHA, de var en ganska allvarlig konkurrent till National Hockey League då.
Ja, det var ju en total dominans och det fanns en originalen var det bara sex lag i NHL. Nu hade det utökats med en 3-4-5 stycken till. Men total dominans, spelarna hade inga alternativ och VA kom in som en riktig frisk fläkt. Och det lag som vi hade då i Winnipeg, vi hade så småningom inte bara de som jag nämnt tidigare. Vi hade Kenta Nilsson, Ville Lindström. Vi hade Dan Labråten, vi hade Tommy Bergman, vi hade Kurt Larsson och vi hade de två fräschaste finska killarna, Veli-Pekka Kettola och Hexeriranta. Vi hade ett bra lag. Vi hade
Tyvärr fick vi aldrig spela en seriematch mot Toronto och Montreal och de här. Men vi spelade i vänskapsmatcher. Eller preseason. Det finns ingen vänskapsmatcher i hockey. Preseason games. Jag tror inte vi förlorade en match. Allvarligt. Vi kunde leka med de här.
Och
vi kunde också leka med Tre Kronor.
Ja.
Vi var här och lirade mot Tre Kronor och gjorde Sverige.
Ja, ni var ju i Svestia-turneringen och spelade och med det. Winnie representerade Kanada.
Ja, visst.
Ja,
ja, visst.
Jag berättade hur var det då.
Och slog Tre Kronor. Och var också på försäsong och preseason och spelade mot Tre Kronor här på Johanneshov. Och jag kommer inte ihåg. Jag tror det blev 7-3 till oss. Så att... Och de här namnen som jag har nämnt tidigare, det var de unga, fräscha, bäst just då tillsammans med Inge och Börje som redan var i Toronto, va?
Och i Winnipeg så spelade du tillsammans med Ulf Lidpröjsa-Nilsson, som vi ska återvända till honom sen specifikt, tänkte jag, och med Robert Bobby Hall. Och jag hade Lillpröjsa i en hockeystudio för några år sedan, och han sa att, ja, jag tror, sa han, att det är nog en av de bästa hockeykedjorna som funnits, sa Pröjsan. Jag vet inte om han hade en väldigt bra dag, men den var i alla fall väldigt berömd, den kedjan. Och det var ju, och i Sverige var ju väldigt stolta över att vi är två svenskar som spelade ihop med Bobby Hall, ja.
Uffe brukar ta större ord i munnen än vad jag gör i de här fallen. Men vi var klart godkänd. Och en av de kanske mest berömda matcherna någonsin i Winnipegs ishockey, fortfarande, jag säger fortfarande, var vi spelade mot ryska landslaget. Det var inte CSKA eller Dynamo som brukade skicka över lag, utan det var ryska landslaget. Och det var mitt i säsongen, och vi vann med 5-3, och våran kedja spelade 5-0 till oss. En del av det var powerplay, men vi var 5-0 mestadels mot kedjan Mikhailov, Petrov och vilken var den tredje?
Mikhailov, Petrov och Kharlamov.
Kharlamov,
ja.
Och nu får du vibra liksom, ja. I de vi pratar till, ja. Många här. Vi var stolta och vi hade en jäkla bra match. Bobby och Uffe var bättre än mig, men jag var med där också faktiskt. Ja. Och vi vann med 5-0 i den inbördesmöte. Not bad.
Nej, fantastiskt. Jag menar, det är en kedja som är klassisk. Det var ju inte samma media uppståndelse kanske då, som det är nu då, men med Krutov, Larionov, Makarov. Om vi jämför, ja, den
här var ju, den var ju motsvarande, ja, på 80-talet, den här var 70-talets, ja, grej,
alltså, ja. Du frågar, det är en hypotetisk, det är svår att svara på, va? Men som kedjor betraktat, hur rankar du dem mot varandra?
Du menar, ryska menar,
ja, du? Ja, alltså Mikhailov, Kharlamov och Petrov mot Krutov, Larionov.
Nej, de är ju samma kvalitet, ja. Och jag lirar ju mot båda kedjorna. Nej, de var dominerade i europeisk ishockey i sina olika årtionden helt enkelt. Så att, motsvarande, absolut.
Om du berättar om lite mer ingående om kedjan med Pröjsan och dig och Bobby Hall. Vad kan du berätta hur den liksom fungerade, hur ni fick det att stämma? För jag vet, Bobby Hall, han var ju alldeles lyrisk. Här kommer två unga svenskar och hans karriär fick ju fart ordentligt.
Jag tyckte han var jättegammal, han var 34 då. Jag tyckte 33 eller 34 var han och jag var 23. Jag tyckte han, fan, ska vi lira med en äldre man här? Men och vi kände ju inte till, och vi visste ju till Bobby Hall, men vi hade aldrig lirat, jag har aldrig sett honom lira, absolut inte. Vi hade spelat mot Kanadas NHL-lag som spelade 72-serien mot ryssarna. De spelade två vänskapsmatcher här i Stockholm, och då var jag med, Pröjsan var inte med och Bobby var inte med heller. Så vi spelade mot de här som kallade superstars. Och sen till Winnipeg, och tanken var att vi skulle spela med Bobby, men jag menar, du kan ju aldrig göra de utfästelserna. Att jag och Pröjsan skulle spela ihop, det var nog ganska tydligt och ganska klart. Det ville vi absolut göra. Men vi skulle då testa med Bobby. Och Bobby var på väg in med Team Canada för en sån här utbyteserie med just ryssarna. Det här var 74. Så att, men innan det så tränade vi då några gånger tillsammans med ett college-lag i Winnipeg. Och efter första träningen så kom vi upp i isen och vi skulle göra såna här line rushes. Och jag hade spelat center i Modo, jag spelade center i Djurgården, men jag spelade också vänster forward lite fram och tillbaka. Och Bobby, han har bara spelat på vänstersidan. Så att han liksom till kid, get over on the right side. Och jag, så jag är över på det här sidan. Första gången jag spelade höger forward. Men det stämde nog otroligt. Jag har fortfarande en sån där, jag får gåshud när jag tänker på första träningen eller första line rushes. Pucken, den bara fungerar. Alltså, tentaklerna var uppe på alla tre. Det händer aldrig att tre stycken, det bara liksom stämmer. Och Uffe, jag då efter träningen här kom in i omklädningsrummet. Och liksom engelskan knagglig och kunde inte riktigt prata med Bobby och uttrycka känslor. Hur kände, det var ju inte aktuellt, men Uffe och jag då, fasiken, det här, undrar hur Bobby känner sig. För vi kände liksom att fan, det här kommer att stämma alltså. Och han hade ringt samma kväll när han kom hem, direkt han gjorde det, det fanns inga mobiltelefon, direkt hade han ringt till Jerry Wilson som var min professor på GH och sagt: Jerry, this is unbelievable. This is, these kids, this is unbelievable. För han hade precis samma, att det här stämmer alltså. Så att, och det gjorde det. Det stämde. Fyra säsonger vi lirade ihop. I princip alla matcher vi var friska, lirade vi ihop. Det stämde. Och vi förstod varandra. Vi kompletterade varandra, förstod varandra. Intentionerna, spelsinnerna, vad vi kunde göra, inte kunde göra. Det var magiskt faktiskt.
Och sen blev det New York Rangers. Men Bobby Hull kunde inte följa med till New York.
Nej, han kunde inte följa med. Han tillhörde fortfarande Chicago. Winnipeg fortfarande i VA. Ulf och jag blev unrestricted free agents.
Ja, men det var lite bökigt där också. För
ja, det var mycket. Vi var de första unrestricted free agents.
Ni tillhörde väl andra klubbar i NHL egentligen?
Ja, precis.
Så att det var väl Sigler.
Ja.
Berätta.
Ja, ja.
Ja, berätta.
Så att vi... Jag tillhörde Toronto, Uffe tillhörde Buffalo och Bobby tillhörde Chicago, så det fanns inte möjlighet. Men vi blev då med så att säga, juridisk hjälp betraktade som unrestricted free agent, för vi hade aldrig blivit draftade. Vi hade bara blivit listed. Det var ingen draft. Draften kom in med europeer 76-77 eller sånt där, tror jag. Så vi blev betraktas som unrestricted free agents, första någonsin i NHL faktiskt. Nu är det är ju en stor grej när du blir unrestricted efter 7 år egentligen, eller 8 år. Men så vi var först och kunde på så sätt välja då, och vi hade bestämt, nu ska vi gå tillsammans. Winnipeg ville absolut ha kvar oss, men det var osäkert om de skulle överleva, hur skulle de ingå i någon ny liga, hur skulle gamla ligan existera. Så att vi var nästan tvingade att flytta på oss. Och då var det var 17 lag, tror jag, i NHL då. Tre stycken så sa vi, nej, de är vi ointresserade av, för de var inte så att säga ekonomiskt, de kunde ha gått omkull när som helst, för hockeyn var inte lika ekonomiskt stark. Så vi hade erbjudanden från alla de övriga 13 lagen faktiskt, och valde då New York.
Varför då?
Ja, det var nog den här utmaningen. If you're gonna make it and if you can make it in New York, you can make it anywhere. Så det var nog lite grann av den grejen, att fan, ska vi göra det så blir det New York. Och det hade också med ekonomi att göra. Vi hade tre lag som var ungefär motsvarande, men why not New York?
7 säsonger i New York Rangers blev det som aktiv. Du tillhör ju fortfarande New York Rangers, men i en annan roll då, som aktiv. Berätta om de åren. Det är ganska lång tid, 7 år.
Ja, faktiskt. Det är det ju. Uffe blev skadad och spelade egentligen kanske hälften av den tiden. Jag hade en skada borta en säsong i princip. Men 7 år att överleva, ganska bra faktiskt. Och
vi ska väl säga det för de som är yngre och som lyssnar på det här, att det var betydligt svårare och mer krävande för europeer att spela NHL på den tiden än vad det är nu. Det var då tog
att spela
inte
för mycket, att spela i Nordamerika
överhuvudtaget. Ja. Ja.
Jo, det fanns en större främlingsfientlighet, kan man väl uttrycka det som. Och det var också ett fulare spel, absolut. Där intimidation var en mycket viktigare ingrediens än vad det är idag. Idag om du spirar någon eller en armbåge i ansiktet eller en crosschecking eller är du suspension sådär, omedelbart för det är farligt spel. Det var mycket friare tyglar och möjligheter att utnyttja fula knep och slagsmål under den här tiden, absolut. Så det var och som europé då utsatt på ett helt annat sätt. Men när man då säger det, jag spelade 11 säsonger, 4 Winnipeg och 7 i New York. Och i slutändan tror jag betraktades mer eller mindre som en nordamerikan. Eftersom de visste att han är där, han är ingen tuffing, men han är absolut inte rädd heller. Så att, det finns ingen anledning att behandla honom som någon mycket annorlunda nu behandlar en kanadensare. Det fanns också en liten diskriminering mot amerikanare faktiskt. För det var dominerade av kanadensare när vi kom dit i alla fall.
Men hur var det ni som var lite av pionjärer där borta? Jag har ju hört historier från några utav dem, Börje Salming till exempel, att det var ju fruktansvärt emellanåt, de historierna som jag har hört i alla fall, hur de behandlade, hur de slog på er, att ni kom dit för att ta deras jobb och allt vad det nu var. Hur kändes det att vara mitt i det där?
Ja, nu var vi ju två, och det måste jag säga att det gjorde, och med Bobby så blev det nästan tre. Bobby faktiskt strejkade en match i Winnipeg. Han tyckte nej, det här är för vidrigt, så han strejkade och han var deras största stjärna i ligan. Och Bobby satt ut en match för att göra en statement, att försöka påverka de ledningarna i lagen helt enkelt. Och det där skapade ju alla rubriker. En annan, Tommy Bergman, som var den absolut första som flyttade till Nordamerika.
Detroit, va?
Ja, Detroit 72, det var året innan Börje och Inge. Och Tommy Bergman, de visste inte ens att han var europé, tror jag. För han hade en lagkompis som hette Gary Bergman och Tommy Bergman. Och Tommy Bergman var mycket tuffare än den här Gary Bergman. Och sen fick vi över honom till Winnipeg. Och han hade då spelat i Detroit i tre säsonger, tror jag. Så kom han till oss. Första matchen i Winnipeg. Och den var i Kalifornien faktiskt. Så spelade Tommy bara halva matchen. Och orsaken var att han tyckte det här var för jäkligt vidrigt hur de behandlade oss europeer. Inte han själv. Så han hade tre slagsmål. Efter tre slagsmål fick han inte lira längre. Så han var utslängd under matchen. Men han tyckte det var för jäkligt vidrigt hur vi europeer exkluderade han
hur
själv.
Hur kunde det se ut annars? Var det värsta som du drabbades av när du kom över som ung till Nordamerika?
Ja, jag vet inte. Ja, det var läskigt ibland, det måste jag erkänna. Men vi var också helt övertygade, för det första slogs vi inte. Jag menar, jag kanske slogs 10 gånger på de här 11 åren. Men jag av med handskarna, höll i och bench clearing brawls, det var ju nästan, det hände oss säkert 20 gånger per säsong i Winnipeg. Så det gällde att hålla i och liksom visa att du var inte skraj i alla fall. Det var fan grymt alltså. Det måste jag erkänna. Och ibland ungefär du kommer till en gatkorsning och det är mörkt ute och du är ganska ensam och undrar vad finns det bakom det här hörnet. Det är inget tvekan om att det fanns såna matcher och situationer där man undrar vad är det som kommer här någonstans, va? Men jag klarade mig ganska bra. Jag menar, vi klarade oss ganska bra. Det gjorde vi. Vi var nog tuffa, jag menar tuffa, inte tuff fysiskt, men vi var tuff mentalt. Alltså, vi vek inte ner, vi är inne i smeten. Alltså. Det fanns inget annat alternativ.
Det var aldrig så att du tvekade, nej det får det räcka.
Nej, inte en chans. Nej, absolut inte. Nej, det var inte på agendan överhuvudtaget. I helsike att de skulle kunna knuffa ut oss, inte en chans. Absolut inte. Och det hjälpte man med fler. Jag var ju inte ensam, vi var fler europeer som var i samma situation. Och så småningom våra kanadensiska och amerikanska lagkompisar var ju absolut med oss. De såg att vi var precis likadant som dem, det fanns ingen skillnad. Vi var tävla precis lika mycket eller bättre än många av dem faktiskt. Och på så sätt försvinner ju den här nationaliteten. Vad är du för någonting? För i slutändan är det ju din personlighet. Och hur, vad är du för lagkompis som är helt avgörande, oavsett var du kommer ifrån eller vad du heter. Så det blev ju, vi blev totalt assimilerade i de här lagen så småningom. Absolut.
Var det någon skillnad på VOA och NHL när det gäller behandlingen utav europeer?
När vi kom var det Philadelphia Flyers som var, de vann faktiskt också genom att intimidation, så det genomsyrade ju alla, båda ligorna, det genomsyrade hela hockeyn där borta just då. Så när vi kom till New York, det var 78, då hade det svängt lite grann. Montreal började vinna, Islanders var på gång och började, Montreal hade vunnit, Islanders började liksom ta sig upp dit, så då hade det svängt att nu kan du börja lira igen.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så på så sätt var New York, det var lugnt, det var vänligt, det var inte alls så farligt. Så det var betydligt våldsammare när vi var i Winnipeg.
Madison Square Garden som arbetsplats i 7 år, det låter inte helt sådär pjåkigt för en annan.
Nej.
Vart det var det och Manhattan och New York och, för det är ju väldigt mytomspunnet. Welcome to the world's most famous arena står det ju.
Och jag hade aldrig varit i New York innan vi flyttade dit faktiskt. Så att på så sätt var det lite skrämmande. Jag då från Örnsköldsvik, en hade bott i Stockholm i 2-3 år, men det räknas ju inte egentligen. Så att det var lite skrämmande. Vi bodde i en förort som de flesta spelarna gjorde då, och en av orsakerna, vi tränade ju utanför, det gör de nu också, men då hade vi hade inte ekonomi att köpa lägenheter som de gör nu in i stan riktigt. Jo, den var lite skrämmande, och vi var också det här, vi var de första unrestricted free agents, och de hade alltså en presskonferens någon gång för början på juni i Madison Square Garden, när man spolade upp isen och vi blev då presenterade tillsammans med den coach som de hade värvat in, som var Fred Chero, samma år. Och det var faktiskt den överlägset största presskonferensen. Det var 250 media, och så hade man spolat upp isen bara för att vi skulle göra några varv med Freddy då, så att säga. Så att, ja, svar då. Det var häftigt. Det var stort. Men två killar som inte riktigt fattade och kunde få i ett sammanhang heller. Och det var ju ganska bra antagligen. För om man då lägger de tyngden eller trycket eller förväntningarna på axlarna, då kan man ju inte spela. Så att, vi kunde nog hantera det ganska hyfsat. Och vi var två stycken.
Ja, då måste jag komma in på det. Vad betyder och har Ulf Lillpröjsa Nilsson betytt för dig?
Jättemycket. Vi fortfarande håller kontakten. Första gången jag träffade Pröjsan, han är ett år äldre än mig, så var jag 16 och han var 17 i juniorlandslaget. Jag tänkte, fasiken kaxig stockholmare. Han är fortfarande kaxig, men så jäkla skönt kaxig. Och vi har många gånger har vi ser på saker ganska annorlunda eller olika. Politik, ekonomi, många såna här livs- och skådningsfrågor, ganska olika varandra.
Men kommer skitbra överens alltså. Gör det fortfarande. Gillar att vara tillsammans med varandra. Ses fortfarande, ringer varandra, stämmer av. En av mina bästa kompisar.
Ja, ni måste ha varit med om enormt mycket tillsammans.
Och det gör ju också att man kan lita på varandra. Därför att när det då brände till, då gäller det att lita på varandra. Och vi litar på varandra på isen. Jag visste att han fanns där, han visste att jag fanns där. Inte av med handskar, men liksom stod upp för varandra. Vi jobbade som svin för att kunna åstadkomma någon annan. Och kunde lita på varandras arbetsetik också. Mm. Så att på så sätt vet jag ju, han vet ju hur jag reagerar och jag vet hur han reagerar. Och är det så att det händer någonting specifikt, så vet jag att han ställer upp och vice versa.
Hur var lönerna på den tiden förresten, Anders, när ni kom dit på 70-talet? Ni kunde ju bli proffs.
Vi kunde bli proffs. Ja. Det var inte proffs i Sverige. Det var faktiskt... det fanns ju, som jag sa tidigare, Lillstrimma, Uffe Sterner. De kunde försörjas i Sverige ganska bra antagligen. Och när jag flyttade till Stockholm och tog tåget ner första gången, jag behövde ingen bil igen, för jag åkte bara mellan Rådmansgatan jag bodde och Hovet, och sen upp på GH kunde jag promenera. Så jag hade ingen bil. Så tog jag tåget ner från Örnsköldsvik. Man kunde flyga då också faktiskt. Det var bättre flyg för Windows då än vad det nu. Så kom jag på centralen, så är det en av de här stora veckotidningarna som då höll på med sport, som heter C. Så var det en löpsedel. Svensk hockeyspelare tjänar 100 000. Jag tänkte, vem fan kan tjäna 100 000? Det är ju omöjligt. Då var det jag. Så att Sten Hedman, som var det på, eller nu är han väl på Hovet, eller vad säger jag.
Ja, han var väl
i alla fall. Ja, var det. Han hade räknat ihop alla löner, förmåner, allt. Han hade på något sätt fått ihop 100 000 för 2 år. Så att... Och det kunde jag behövde aldrig ta studielån. Det var nog okej. Okay. Jag kunde säkert ha fött eller en familj också på de pengarna, antar jag i alla fall ungefär. Så att jag kunde försörja mig, absolut. Och inga studielån, så jag hade det jättebra. Mm. Flyttade till Winnipeg, så hade jag en garanterad lön på $60,000. Och Uffe var ungefär samma. Vi hade olika kontrakt
per säsong.
Och med bonusgrejer så kom jag upp faktiskt i $100,000 första året, som var det var nog över snittet i ligan och även i NHL, tror jag, vid det tillfället.
Mm. Blev det bättre betalt sen när ni flyttade till New Rangers?
Det blev bättre betalt i Winnipeg också, när vi spelade 4 år. Och sen flyttade vi till Winnipeg, eller från Winnipeg, och blev nog, eftersom vi var unrestricted free agents första gången, så fick vi en signing bonus på $1,000,000, plus vi hade 2-årskontrakt för med om det var 250 eller $300,000 de åren.
Vad var ditt häftigaste Rangers minne som spelare?
Ja, det är väl lätt att säga att det var när vi gick till final i första året och vi vann första matchen i finalen mot Montreal. Sen förlorade vi 4 raka faktiskt. Och då hade vi vunnit i Winnipeg faktiskt. Så att gå till final var ungefär som, ja men varför inte? Det ska vi göra ungefär. Så vet man då hur jäkla svårt det är att ta sig till bara final, alltså. Att det är ett jäkla maratonlopp, och hur krångligt och hur tur du måste ha, och sen om du har privilegiet att vinna, som ju inte jag hade faktiskt i NHL.
Så är det där, du tänkte fast.
Nej, det, men jag, idag har jag förståelse för, säg att vi hade vunnit det här var 79 mot Montreal, det hade skapat en annan ska vi säga legend, en annan personlighet för vi och spelare, inte alla spelare, men för oss spelare, och jag tror jag skulle inkludera mig själv i det, att ett större intryck på New York-publiken eller New York som stad om man har vunnit, för de som nu vann 94
första gången på 54 år, var det
Richter, Messier, Leach, de har det etsas det fast. Och det är ungefär som 94 fotbolls-VM-killarna. De existerar i vår minnesbild forever egentligen. Och på så sätt kanske man ska säga, tänk om man har gjort det där. Det var för jäkla häftigt om man har kunnat gjort det faktiskt.
Men du är faktiskt unik, Andra. Du är unik, det är ju alla människor för sig. Men du är den enda svensk som vunnit Bill Masterton Trophy för din lidelse för ishockeyn.
Berätta. Är det ingen annan som har gjort det?
Nej, det är inte det. Jag har checkat.
Daniel Alfredsson har inte heller, vann inte han det?
Nej, jag har inte sett. Då får jag rätta mig efterhand. Men berätta om det priset och historien.
Ja, det var knappt så jag visste vad det var, höll jag på att säga. Idag vet jag väl lite mer om det. Det är ett pris. Bill Masterton gick bort, före detta hockeyspelare, gick bort i, jag tror det var cancer eller någon typ av sjuk, ganska tidigt, långt innan jag kom över till Nordamerika. Och fick då en trophy till den som spelare som uppvisar den största dedication to the game, a love of the game, karaktär till spelet. Och det fick jag då mitt sista år faktiskt. Och idag absolut jättestolt över, och undrar fortfarande, hur kunde jag hamna i den? Jag var ju okej spelare, men vi hade inget märkvärdigt lag. Men på något sätt så hade väl de som bestämmer om det här sagt att den här killen har någonting som vi vill bevisa.
Ja, professionella skrivande journalisten.
Ja,
är det
som precis. Exakt, ja. Precis.
Några snabbfrågor här tänkte jag. Vem är den bästa spelare du spelat med?
Den bästa spelare jag har spelat med? Bobbes första år. Då var han, det är det bästa left wing play jag har sett faktiskt. Och han var grym. Du känner till Brett Hull som är hans son. Brett hade Bobby skott, men Bobby var en mycket, mycket bredare spelare och tuff. Inte, men körde igenom folk. Kunde inte köra runt dem, körde han igenom. Och ett skott och en hunger att avgöra, precis som Brett hade naturligtvis. Men Bobby var absolut några snäpp mer. Det måste bli Bobby det hans första år. Inte efter det, men första året. Jag skulle, som jag har spelat med också, det var en All-Star-match. Han blev vald till matchens bästa spelare. Och jag spelade i samma kedja. Och det var inte beroende på mitt spel, jag garanterar det. Det var en Mary Lemieux när jag var 20-21 år eller sånt där. Och han, jag vet inte vad, han gjorde säkert 4-5-6 månader. Han bara höll i pucken, gjorde vad han ville. Och han spelade fram mig en eller två gånger också. Och hade ju inte en susning hur han, och brydde sig absolut inte om hur han skulle spela i egen zon den matchen. Men det hade ju ingen betydelse. Men du kunde ju känna vilken otrolig talang den här killen har.
Bäst i svensk då?
Det är bäste svensk som jag har lirat med. Det blir nog Lars-Erik Sjöberg som var våran kapten i Tre Kronor och var precis i paritet, men inte samma flair och samma utstrålning, och inte heller att han spelade i Toronto. 76 Canada Cup var Lars-Erik precis lika bra som Börje. Men de två är antagligen Börje Salming och Lars-Erik Sjöberg och Ulf Nilsson. Jag har säkert glömt några också. Jag lirar med Matta Ålberg och Daniel Söderström i Tre Kronor mina sista år. Jag har ju glömt några naturligtvis. Men
det är förlåtligt.
Ja, precis. Eller inte glömt. Men det,
nej, som inte kommer fram.
Nej, precis.
Bästa coach då, har du haft?
Att det måste nog vara, jag menar, den absolut bästa som har påverkat mig mest och format mig mer än någon annan, överlägset mycket mer än någon, är Kappen Berglund, som jag hade då i Modo alla mina fem år.
Bosses pappa.
Bosse Berglunds pappa, ja. Och han som absolut är liksom grundaren till hockeyn i Ångermanland och runt Örnsköldsvik. Jag hade honom från 16 till 21, och det är ju ganska, då formar man verkligen individ också.
Så du invald i IIHF:s Hall of Fame. Hur känner man när man liksom blir i Hall of Fame? Det är någonting som har kommit på senare år, men som är, har varit väl, som är väldigt populärt i Nordamerika och som så sakteliga börjar komma hit också.
Ja, som du säger har det ju varit en status i The Hockey Hall of Fame som är i Toronto, som är synnerligen NHL-centraliserad, kan man väl uttrycka det, influerad. Och det är inte NHLs, International Hockey Förbund har också en avdelning där, men traditionellt har det ju varit NHLs. Jo, det är fantastiskt fina medlemmar i International Hockey Hall of Fame, och jag är en av dem. Och man upplever sig, ska jag vara med där verkligen? Passar jag in? Är jag tillräckligt bra? Det är den här känslan av att duger man, den här lilla killen från Svedjeholmen. Men antagligen, jag har ju blivit invald, så jag är väl det antagligen.
Och en sak till, det vet jag bestämt också, du var väldigt, kanske du är fortfarande, populär hos tjejerna.
Ja, det nu, nej, nu är det nu, möjligtvis populär hos min dotter och min hustru förhoppningsvis. Men om du är...
Du fick ju massor med brev, du berättade efter VM, ditt första VM, det var ju...
Jo, men då jag var alltså, jag var 19 år och spelade VM, och nästa kille var i ålder var 5 år äldre än mig, så jag var 5, så att om det var någon de här yngre tjejerna skulle kunna associeras med. Och kom ihåg då att då fanns det bara 2 kanaler i svensk television, så att när Tre Kronor spelade, och det är fortfarande, när vi spelade VM-final mot Sovjetunionen, vad heter det?
Sovjetunionen
heter det. 1970, och det var en riktig final. Det är fortfarande andra högsta rating någonsin i svensk tv. Och det är klart, är man då 19 år och de andra 25, så kanske man kan attrahera en hel del unga tjejer i det här fallet. Jo, så då hade jag...
Men hur tacklar du det och få liksom säckvis med post? Läste du alla brev?
Ja, det gjorde jag nog. Jag kunde inte svara på alla, det var ju omöjligt. Nej. Men läste, jo, det gjorde jag nog. Jag hade väl hjälp av min flickvän, som nu är min hustru. Så jag träffade min hustru väldigt, väldigt
tidigt. Så hon hjälpte att läsa alla kärleksbrev där?
Ja,
alla
nej, jag hade diskret kanske. Men jag träffade henne i gymnasiet faktiskt. Så att jag och det här var en del av vardagen som var kul naturligtvis, och inspirerande, och gav en också självförtroende. Men på något sätt förstod jag också att det där är en annan grej. Jag är hockeykille, jag ska skaffa mitt eget liv. Jag ska inte vara någon sån här kändisgrej. Idag kanske de bygger sina varumärken annorlunda. Man bygger sina karriärer annorlunda. Man ser mer än som en kommersiell. Man ser det som en möjlighet att en livsinkomst och så vidare. Jag var inte inne i detta. Jag fattar inte. Det var inte ett alternativ riktigt då heller, om du var riktigt seriös. Och även idag kanske det blir fel när man sadlar om mer på den kommersiella biten alldeles, alldeles för tidigt. Eller man tror att man är någon typ av underhåll. Där du i grund och botten, det är idrotten som är absolut viktigast. Det är vad du gör ikväll, nästa kväll, vad du gör nästa morgon när du ska gå på träningen. Det är det helt avgörande på din egen självtillit och din egen självkänsla. Även om det inte alltid syns i plånboken. Därför att pengar kan inte driva en idrottsman. Det är den här inre drivet. Det är helt övertygad om detta, och det gäller fortfarande också.
Mm. Jag tänkte fråga dig det. Vad är den viktigaste egenskapen som du ser det till att bli en framgångsrik ishockeyspelare, idrottsman? Det är ju...
Ja, det finns några saker. En ena är att du måste växa upp i närheten av en isplätt eller en ishall eller isbana, eller där du har dina lekkompisar, och det är din lekplats där du genuint gillar att gå dit, inte träna. Du går dit för att
leka, att spela, att utveckla, det kommer som brev på posten. Och då får du en speciell relation till den här sporten. Och den andra är ju då att du måste ha en jäkla vilja. Alltså. Det måste brinna i dig. Du måste älska det du gör. Och älskar du inte vad du gör, då blir du aldrig någonting riktigt bra heller.
Kan man säga att den viktigaste talangen är att klara av tung träning?
Nej. Nej, för om du upplever att det är tung träning, då älskar du inte tillräckligt mycket. Sen är det ju också, du måste ju ha en naturlig atletisk talang någonstans. Och det vet man kanske inte, och det är ju ganska oväsentligt. Men någonstans, har du inte viss bollsinne, har du inte en atletism, alltså att kroppen vet vilka olika rörelser var du tar vägen, så... Och i hockey bör du också antagligen ha snabba fibrer. Alltså du måste kunna åka och röra dig snabbt. Har du inte detta, så är väl sannolikheten, om du inte har någonting annat, alltså du är en jättestor, skittuff, eller har fantastiskt spelsinne, har du inte den här atletismen, typ att du kan både spela fotboll, hockey, handboll, hyfsad längdskidåkare, hyfsad utförsåkare, när du är 10 år, då blir du antagligen ingen topphockeyspelare heller.
1985 så slutade du som aktiv. Var det svårt för slut?
Nej, absolut inte. Jag var äldst i laget. Idag så har snittåldern gått upp ganska ordentligt av många orsaker, både i hockeyligan här och i NHL. En del är ju att man tränar bättre, man äter bättre, och man tjänar så jäkla mycket pengar att du försöker förlänga din karriär så långt som möjligt. I mitt fall så var jag 35. Jag var faktiskt fortfarande, tror jag, högst betald i Rangers. Jag tjänade då $300,000. Bra pengar, absolut. Men idag skulle det vara 5 miljoner eller 6 miljoner motsvarande. Och på så sätt tror jag du försöker förlänga din karriär så långt, långt som möjligt. I mitt fall, jag var trött på inte spela, jag var inte trött på träna. Jag var trött på lite grann samma tugg i omklädningsrummet. Det hade gått i stå, tyckte jag. Jag behövde en ny utmaning. Och så här i efterhand så kanske det var fel beslut av min general manager. För min manager sa, när du vill sluta, då kommer du anställa dig. Och det gav mig liksom en lätt sätt att sluta. För jag kunde liksom flytta in direkt i management. Va?
Ja, men hur var det? Om vi tar det, för att direkt från att ha spelat så blev du utsedd till assisterande general
manager. Nej, assistant to the general manager.
Så det som var Craig Patrick.
Ja, Craig Patrick, ja. Precis. Mycket mindre organisationer då.
Jo, men ändå, det är ändå ett sådär på en gång. Hur var omställningen?
Ja, den var ju krånglig i för sig, men samtidigt hade jag ju en utbildning. Jag hade GH, jag skulle träna utbildning och när jag var och tänkte bli tränare. Men när jag var 27, 28, 29 började, nej men det, tränare, då måste du flytta resten av livet. Och det hade jag ingen lust, för jag skulle precis börja skaffa familj och så vidare. Och det tänkte jag, att det är inte bra om du ska ha familj, att du måste flytta var tredje eller fjärde år till en ny, för det måste du om du är tränare. Så att då började jag tänka om i banor, om det här med forma lag, vad är det som tickar, varför passar olika spelare ihop, varför gör hända den här traden, vad är så att säga ombyggnadslag, hur ser den här spelaren ut. Jag satt på bänken och observerade alla de här grejerna, försökte suga in mig så mycket som möjligt i någon typ av förberedelse för när jag skulle sluta. Att jag skulle vara kvar i hockeyn, det fanns inga snack. Så på så sätt var jag med i racet. Och kom ihåg också, jag hade gått den här utbildningen, alltså som lärare. Jag hade så att säga kunnat hantera grupper. Jag hade att prata inför grupp. Så att vara någon typ av arbetsledare som jag blev inför äldre kollegor, inga problem. Plus jag hade suttit där på bänken och funderat med banorna. Varför blir vissa spelare okej och varför blir vissa spelare inte lika bra?
Berätta om tiden där i Rangers då, i management som det heter, om vi får låna ett engelskt ord, och sen hur var det?
Ja, nu blev det ju bara ett år, för Craig Patrick fick kicken, och med honom fick jag också kicken, eller fick sluta, jag hade bara ett års kontrakt med honom. Och jag beundrade Craig, därför att det här är hans sista år, han fick kicken den sommaren faktiskt.
den sommaren. Och jag var med på draften. Och jag var någon typ av arbetsledare. Jag var inte chief scout, absolut inte. Men jag var ju assistant till Craig. Så jag var någon typ av arbetsledare. Var med på alla möten. Och det var val mellan en liten kille från Avon Farm i Connecticut som hade aldrig inte levererat någon spelare överhuvudtaget mot en och han var 5'11 172 pounds kommer jag ihåg, och det är 1,82 lång och 78 kilo va? Det är liksom spela back, och då var backarna till och med större än vad de är idag tror jag. Och han valde den här killen istället för en mycket större etablerad kille från Kanada. Så det här, han blev otroligt kritiserad för att göra det valet. Det var Brian Leach. Och han gjorde det för han visste att det här var, han skulle få kicken. Och det här var inget bra för honom, för han blev kritiserad direkt i tidningarna när han gjorde det här valet. Det var inte han, det var ju hans chief scouts eller scouter som gjorde det. Varför? Han hade ju inte varit ute och kollat dem. Det gör de inte fortfarande. Men han gjorde det i alla fall, för han hade karaktär. Han var som är bäst för laget. Han, och det här med nordamerikansk ledarskap, tuffa, tar ingen hänsyn. Craig var en minor league-spelare. Han hade knappt varit med i NHL. Han var inte tillräckligt bra. Hans 10 första år som proffs, han hade en familj och hade 3 barn. Han hade varit tradad, aldrig spenderat jul på samma ställe. Så han hade passion, han hade en förståelse för de problem. Så att det var en humanist i honom som också har format mig. Att det här är people business. Det är inte liksom slänga folk fram och tillbaka. Det är i slutändan ska du hantera folk och få se till att de kan leverera upp till sina potentialer.
Ska vi säga att Brian Leach blev sedermera mästare, Stanley Cup-mästare med Rangers 94. Han blev den första USA-födde spelare att vinna Conn Smythe Trophy det året. Så att det var ju ingen...
Bästa back någonsin i New Yorks historia, utan tvekan. Hands up.
Inga nummer problem. 2.
Nummer, ja, absolut.
Sen flyttade du hem till Sverige. Varför då?
Jag hade nog lite otålig, det var osäker, kan jag hänga kvar i Nordamerika på arbetsmarknaden i NHL. Craig, som jag visste skulle han få ett annat jobb, så skulle han direkt ta med mig, så att säga. Det var ingen tvekan om. Det fick inte, han blev AD, alltså athletic director för Denver University, som var hans, där han hade gått i universitetet. Och jag ville hålla mig kvar i hockeyn, men jag ville också testa någonting annat. Så jag jobbade faktiskt lite på bank. En amerikansk bank, Manufacturers Hanover Bank Sweden här i Stockholm. Och så gjorde jag då så att säga, deltid som sportchef för AIK. Så jag gjorde bägge delarna för att se, kan jag göra någonting annat? Duger jag till någonting annat än bara ishockey?
Vad kom du fram till då?
Jag är inte säker på att jag hade dukt till att klara banking. Jo, det hade jag nog. Men jag var inte tillräckligt intresserad av pengar. Alltså. Och är du i banking så är det i slutändan pengar som är avgörande. Return to the shareholders. Och hockeyn är också pengar, men där är det mer balansera dina utgifter, se till att du utnyttjar varenda krona, och belöningen är inte return to the shareholders, det är att du levererar ett vinnande lag till de som betalar biljettpriserna. Och det var mycket mer intressant för min del. Och svar, jag hade nog mer talang också inom att vara i hockeymanagement än in banking. Men det var kul och var bra, absolut. Det var jättebra för min del.
Och sen nämnde jag AIK då också, parallellt då i 4 år. Men NHL lockade igen.
Ja, jag slutade i AIK. Vi var ett ombyggnad som hade vunnit några år innan jag kom hem, men det var ganska
84,
äldre lag. Det var i ett återuppbyggnad, man hade försvunnit, det var återuppbyggnad. Du kunde inte värva på samma sätt, det var övergångspengar och, alltså mellan klubbarna, som gjorde att du kunde egentligen inte värva från ett annat elitserielag. Det var jättekrångligt, om du inte hette Percy Nilsson som då började köpa ner i Malmö. För han tog då för
det var den här ettårsregeln också,
ettårsregler och sånt där,
trots absolut, att du inte hade kontrakt, så det var ju, absolut, tänk vad det
absolut,
hände saker
absolut, ja. Men det där var okej, okay, och vi drev det ganska bra. Vi blev så småningom, vi blev bättre, lite bättre, lite bättre. Vi var där och nosa, och vi knuffade undan Djurgården och vid något slutspel där vi invigde i Globen, och vi hade ekonomin i ordning. Vi tjänade faktiskt pengar och levererade pengar, hockeyn, till fotbollen. Det är helt otroligt. Men styrelsen började så småningom och så att säga, interfera med hockeybeslut, som var absolut hockeybeslut, så att det kunde jag inte acceptera. Så att efter 4 år, efter faktiskt lite tidigare, så att nu hoppar jag av det här, jag är inte med på det här, nu hoppar jag av. Och då var det ganska naturligt också att så att säga återvända till den nordamerikanska som scout egentligen. Då var Craig Patrick manager i Pittsburgh. Absolut, ville att jag skulle börja jobba. Han hade varit och jagat mig vid flera tillfällen. Och jag sa, nej men jag struntade det. Men sen hade Cliff Fletcher, som var i Calgary, han hade vunnit Stanley Cup 89. Han hade nu blivit anställd i Toronto. Och att med ett mandat att bygga upp Toronto, så att säga. Så jag blev faktiskt första killen som han anställde i en helt ny organisation i Toronto. Och varför gjorde jag det? Varför gick jag inte till och började jobba med Craig igen? Jo, det är nog min självständighet. Jag ska inte vara beroende av en person. Utan jag ville vara självständig. Och på så sätt börja jobba för Cliff i Toronto. Och Cliff är den bästa management och chef som jag har jobbat för faktiskt. Han var helt sagolik. Han var otroligt duktig, otroligt kompetent, delegerade och hade den här human touch också, alltså den humanistiska sidan, att han brydde sig verkligen om människorna.
Och du var väl assisterande general manager i Toronto?
Ja, det var
ja, så småningom, ja, alltså, ja, och det är ju bara, tiden rinner iväg här, men alltså det är att vara assisterande general manager, det är en sak, men att vara det i Toronto Maple Leafs dessutom.
Och inte anställd av Cliff Fletcher, för Cliff hade fått kicken, och jag gick då och diskuterade med han som hade ersatt Cliff, Ken Dryden, före detta stormålvakten i Montreal, som var en otrolig personlighet i Toronto, och är från Toronto. Och jag gick, det här var på draften någonstans, jag tror det var Pittsburgh faktiskt. Han och jag hade många diskussioner. Jag sa att du måste, Ken, jag är inte med. Och du måste presentera, vad tror du på? Vad har du för filosofi? Vad vill du göra? För annars kan inte jag kan inte vara med. Jag måste känna att du har någonting att komma med som chef, annars slutar jag helt enkelt. Och det ledde faktiskt till, han ringde mig efter, vi hade hur många diskussioner, då fungerade också mobiltelefoner i Sverige, och erbjöd mig jobbet som assistant general manager.
Hur var det då? För stora, mäktiga Toronto, med all den, nu har det inte gått så bra för Toronto, de har ju inte vunnit sedan 67. Men det är ju en hockeymarknad som är svår att beskriva i Sverige.
Den är grym, och den är ännu svårare än New York faktiskt. New York är det mer begränsat, det finns andra sporter. I Toronto är hockeyn som är helt dominerande, och alla medier, idag är det ju ännu mer sociala medier och Twitter, alla de här grejerna. Men även då var det hur mycket som helst. Ja, det var spännande, och det var fantastisk läroperiod faktiskt. Jag hade lärt mig otroligt mycket. Det var en konstig organisation, för han anställde också, så vi var två assistant managers, en kille som heter Mike Smith som hade varit manager i Winnipeg under en mängd år, äldre än mig. Och i slutändan blev det inget bra mellan mig och Mike Smith, måste jag säga. Så att vi båda faktiskt slutade efter två säsonger. Jag slutade, han fick kicken. Mm. Och då flyttade jag hem.
Då flyttade du hem, och då blev det sedermera Tre Kronor.
Då blev det sportchef för, eller general manager som kallades, sportchef för inte bara Tre Kronor, för
hela hockey. Berätta om det, för det var ju en väldigt ny roll. Det var ju ingenting som...
Nej, det hade varit...
Hade det? Ja. På det. Men det känns, för mig känns det som den första riktiga...
Nej, liksom. De hade organiserat lite annorlunda. Så att jag var andra. Peter Wallin hade varit före mig faktiskt.
Ja, det var det.
Och sen blev det jag. Sen blev det Nygan Wallin, som jag då från GH, eller från Djurgården, som och jag var där i 2 år, för jag skulle bara vara där 2 år. Och för jag tyckte det var en kul. Nu bodde jag hemma igen, och jag hade familjer hemma, och nu det här ska jag ta mig an, därför att jag hade faktiskt
det har jag knappt sagt tidigare. Jag hade någon dag innan, och jag hade redan lovat Rickard Fagerlund att jag skulle ta det där jobbet. Så ringer Glenn Sather och säger, jag vill ha dig som assistant i New York. Och Glenn hade varit och jagat mig flertal tillfällen tidigare faktiskt. Men då hade jag lovat Rickard Fagerlund och förbundet att jag skulle ta det. Så att, men ja, det var oj, New York assistant manager. Och då hade Glenn precis kommit dit, va? Det var precis när han kom dit alltså. Så att så här i efterhand så kanske det hade varit fel val. Men nej, det är aldrig. Man kan aldrig titta tillbaka på så sätt.
Men var det självklart ändå att bosätta sig? Nu var du ju varit tillbaka också. Du var ju 8 och sådär. Men har du hela tiden känt att det är Stockholm eller i Sverige du ska liksom sätta fast bopålarna på riktigt, så att säga?
Ja, jag menar, nu är det ju ingen tvekan om det. Men det är ju ingen, absolut har varit en svår nöt att knäcka för mig och min familj. Var ska vi bo? Hur ska vi hantera att egentligen ska man göra Nordamerika om man är i min bransch eller min karriär? För det var jag ju. Det är jag inte längre. Men det var en jättestor nöt att knäcka som vi aldrig egentligen knäckte, va? Eftersom familjen har i princip bott på samma ställe hela, de har bott på två ställen, de har bott i New York, alla mina barn är födda i New York, och sen har de bott här i Stockholm där vi bor nu.
Du jobbar fortfarande inom ishockeyn med New York Rangers, du jobbar med media, du är 63 år, det är i och för sig ingen ålder nu för tiden, men jag vet att du har jobbat länge med scouting, och jag vet att du reser enormt mycket och har gjort genom åren.
Jag reste mycket mer tidigare.
Ja, men vad hittar du ändå motivationen att resa?
Ja,
det är ju inga glamorösa orter du dyker
nej,
upp
nej,
på heller.
Nej, men ja, nu reser jag ju till riktiga arenor. Det är varmt, det är skönt. Det är inte i någon avkrok där en 17-åring spelar. Nu åker jag till varma arenor och bättre, inte bättre spelare, inte mer lovande spelare. Så på så sätt är det ju mer komfortabelt. Och jag reser inte lika mycket som jag gjorde tidigare, absolut inte. Men grund och botten, gillar du inte sporten, gillar du inte spelet, gillar du inte att se spännande spelare, någonting som händer, då måste du sluta med det här. Men det ser jag fortfarande, det gillar jag fortfarande.
Vad är den viktigaste egenskapen för att bli en bra scout då?
Ja, det är nog och nyo. Du måste gilla sporten. Alltså. Du måste gilla att försöka. Att gilla att vara så intresserad att du inte släpper koncentrationen. Går du dit och tittar och försöker analysera en spelare, så måste du hålla fokus under den här tiden du är där. Och sen försöka sätta ihop i ditt sammanhang. Varför ska den här spelaren bli bra, eller varför tror du på honom och så vidare, och ta det som en utmaning, och då är du tillbaka. Det är klart att det skadar inte att ha varit en spelare, det skadar inte att ha varit själv i olika hetluftssituationer, det skadar inte att se spelet ifrån en spelares synpunkt och förstå spelet och ha ett spelsinne, men det är inte nödvändigt. Det finns folk som har varit halvtaskiga spelare, men de gillar spelet och gillar sporten. Då kan de bli bra också.
Är din kärlek till ishockeyn densamma idag? Ser den likadan ut som den gjorde som grabb i Övik?
Nej, på så, det är klart att den förändras. Det är ju ingen tvekan om det. Men fundamentet, ingen skillnad alls. Jag kan gå och titta på en 10-åring som åker på en utebana, och så ser han ett skridskoskär. Jag tänkte, fasiken, han har ett glid i rörelsen. Tänk, fasiken, han har chans, han kan bli, han kommer gilla det här. Ja, men absolut. Och så på så sätt, och då, hur har spelet förändrats? Ja, men det är klart att spelet har förändrats, utrustning har förändrats, livsstilar har förändrats, massor har förändrats, allting har förändrats. Men i grund och botten, det är inte så jäkla stor skillnad. Och du måste kunna tänka. Du får inte vara rädd om du ska spela det spelet. Du måste kunna åka riktigt. Och kan du inte åka riktigt, så måste du vara otroligt smart, alltså spelsinne. Och du måste vilja träna eller leka spelet. Har du inte det, så spelar ingen roll om det var 1970 eller 2014. Har ingen betydelse.
Skulle du hellre vilja vara en spelare idag? Eller är du glad över att du var en spelare på den tiden, så att säga?
Nej, jag skulle ju hellre vilja vara en spelare idag av många orsaker. För det första, vrida klockan tillbaka var 20 år. Det
jag tänker på idrottsmässigt och sport, alltså, man tittar på sporten.
Nej, men jag skulle passa in i dagens sport. Mm. För jag kunde åka skridskor. Mm. Och jag kunde klara alla tempon. Jag var en av dem som drev upp tempon och gillade när temporna gick upp. Och idag är det ju ett ännu mer tempofyllt spel. Men jag vet att jag skulle fungera i den miljön. Så på så sätt skulle det passa mig ganska bra hur den ser ut. Och det här, det är ju ingen hooking holding. När jag höll på, du kunde ju inte åka igen, det var omöjligt. De bara hooka, hålla, hur mycket som helst, interferens, ingen domslut överhuvudtaget. Så att på så sätt skulle det här passa mig ganska bra faktiskt. Och det är ju ingen tvekan med att jag skulle då idag vara en välbetald hockeykille i NHL, som skaffar mig en helt annan, så att säga, ekonomisk grund än vad jag gjorde för 35 år sedan, eller 30 år sedan. Absolut.
Hur ser du på framtiden? Idag jobbar du i New York Rangers. Du har koll på de professionella spelarna i Europa. Har du någon sån här framtidsdröm eller mål som du liksom går och... Vill du måla en vacker tavla eller finns det någon sån här dröm som du går och när inom ishockeyn eller utom ishockeyn?
Ja, barnbarn. Jag är inne i den svängen. Jag har ett barnbarn, får det andra nu i sommar. Så att det är såna saker som börjar ticka in, och det är två grabbar och de ska ha skridskor tidigt. Det är inget tvekan om det. Jag lovar det. Det är garanterat. Och det vet föräldrar de också.
Är det morfar eller farfar?
Både morfar och farfar.
Ja, det låter bra. Det är en riktig hockeymorfar och hockeyfarfar.
Ja, det blir jag nog. Det är inte helt omöjligt.
Tack så mycket, Anders Hedberg.
Tack så mycket. Tack. Helt suverän. Tack.
Tack.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.